För snart 8 år sedan så fick jag diagnosen Parkinsons sjukdom. Det var såklart ett chockartat besked. Men min största rädsla när jag fått diagnosen, det var inte att jag skulle få svårt att gå eller att jag aldrig mer skulle kunna hålla i en dry martini. Nej, min största rädsla, det var att få dåligt minne. Det är inte alltid man får dåligt minne av Parkinson, men ibland. Tillräckligt ofta för att jag ska oroa mig och vara vaksam på minsta tecken på minnesproblem. Jag träffar min neurolog en gång i halvåret. Vi gör fystester och minnestester. Minnestestet går till så att läkaren säger banan, skiftnyckel, bord, träd, gris, bil, blomma, kaka, potatis, penna, sandaler, snö, fågel, dator och hund. Sen ska jag upprepa så många ord jag kommer ihåg, och i rätt ordning. Om jag får lite bättre resultat än förra gången så känns det bra. Om jag får lite sämre resultat än förra gången så börjar jag googla efter telefonnumret till den där självmordskliniken i Schweiz. Nej, det gör jag inte. Men nästan. I mina mörkaste stunder så tänker jag att om jag blir dement så kan jag lika gärna sluta finnas. Varför ska man fortsätta gå omkring på jorden när allting som var du är borta? Jag och min tjej var med i en frågesport på tv för några år sedan. Det var en frågesport om historia. Ett av tävlingsmomenten handlade om att man skulle komma ihåg historiska årtal. Jag har alltid varit bra på årtal. Jag svarade 1523 på Gustav Vasas kröning, 1969 på storstrejken i Kirunagruvan, 1979 på Margaret Thatchers tillträde som premiärminister och 1976 på Sex Pistols debutskiva. Vi vann frågesporten. Jag minns glädjen efteråt. En glädje som inte handlade ett dugg om att vi hade vunnit en larvig frågesport, utan en glädje över att jag fortfarande hade ett fungerande långtidsminne. Jag är helt enkelt livrädd för att tappa mitt minne. Därför har jag bestämt att den här säsongen av Känsligt läge ska handla om minnet. Vi ska träffa personer vars liv kommit att handla om minnen. Jobbiga minnen, glada minnen, suddiga minnen, delade minnen, påhittade minnen, försvunna minnen. Jag heter Uje Brandelius. I dagens avsnitt av Känsligt läge ska vi möta Gunnel. Hon bor i Växjö, så att jag åker dit en regnig dag. Gunnel är engagerad i en frikyrka i Växjö, och det är i den kyrkan vi ska ses. Det blir bäst så, eftersom Lennart, Gunnels man, har hemmavecka. Och det är om honom vi ska prata. Lennart, som varit Gunnels livskamrat i 43 år. Gunnel skrattar lite generat åt min fråga om hur hon och Lennart blev kära.
Vi träffades 1980 i Trollhättan. Han jobbade på RIA. Och jag skulle åka dit och hälsa på en annan tjej där som jobbade.
Sa du RIA?
RIA, ja.
Vad var det för något?
Det Diakonicentrum heter det ju då. Då hette det Råd i alkoholfrågor, var förkortningen. En samlingspunkt för dem som hade alkoholproblem och med mera. Och där jobbade Lennart då. Mm. Och på den vägen är det. Det var där vi träffades första gången.
Och vad gjorde du där då?
Jag hälsade på en tjej som jobbade där. Mm. Och då jobbade Lennart där också. Mm.
Hur gick det till?
Ja, då sa Siv att kommer jag möta någon här så får vi slänga ut dem, för vi öppnar inte förrän klockan 11. Och då kom det en kille gående ifrån källan, och då hade han kommit med tåget dagen innan. Men då ropade jag på Siv och sa du får slänga ut honom, ni är sån här, jobbar här. Det var så vi träffades. Mm. Och sen så när vi hade varit ihop i en månad så planerade vi vårt bröllop. Okay. Så vi var så säkra. Så vi gifte oss 81 i maj månad.
Oj, snabba puckar. Mm. Vad var det som gjorde att ni kände er så säkra på varandra?
Nej, men det kändes så rätt. Så att det var ingen tvekan.
Okej.
Okay. Och du ser, äktenskapet håller fortfarande efter 42 år.
I nöd och lust.
I nöd och lust. Mm.
Hur var han? Vad var du föll för?
Men det var väl hans ögon och hans sätt att vara.
Och hur var det?
Ja. Nej, men alltså jag har liksom glömt det här lite.
Har du glömt det för att det är länge sedan, eller har du glömt det av andra skäl?
Nej, det är väl av andra skäl.
Vilka skäl då?
Ja, men Lennarts skada som hände 2007 sedan och framåt.
Var ni en lycklig familj?
Ja. Sen har vi varit med om väldigt mycket olika saker genom livet som har präglat oss som familj. Så vi står varandra väldigt nära. Både jag och Lennart och Hanna. Hanna och jag är ju väldigt nära varandra efter allt som har hänt och efter allt som hon har upplevt. Sen så står hon och Lennart varandra väldigt, väldigt nära. Det är hon och pappa.
Det där som hände 2007, det är det jag har åkt till Växjö för att prata med Gunnel om. Det som förändrade Gunnels, Lennarts och deras dotter Hannas liv för alltid. Lennart var bara 53 år när han drabbades av något som absolut ingen förväntar sig. Jag ber Gunnel berätta om dagen då allt ställdes på ända.
Den dagen var jag på... Jag kommer inte ihåg om jag jobbade då. Men jag hade varit iväg i alla fall och kom hem. Och då hade Lennart varit sjukskriven i 2 veckor för han hade så jätteont i huvudet. Och när jag kom hem så sa han att han hade ramlat i trappan. Och att han hade så ont i huvudet. Och då kände jag att nu är det dags att ringa ambulans. Och då ringde jag. Och då jobbade Hanna på ett gym som var precis nedanför backen där vi bodde. Så hon tog bilen och kom hem. Och när hon kom hem så var Lennart okontaktbar.
Låg han på golvet då?
Nej, han låg i sängen.
Följde du med till sjukhuset?
Ja. Och det som utspelade sig där varje gång jag kom in på akuten fortfarande så ser jag alla de här monitorer med EKG och som bara skjuter. Och, ja, det var riktigt traumaupplevelse för mig.
Vi sitter i en kyrkosal i hjärtat av Småland. Gunnel bjuder på kaffe och kaka. Jag tänker att platsen som Gunnel har valt för den här intervjun är ganska perfekt. Kyrkan är en naturlig plats för samtal om liv och död. Och här har Gunnel sitt sammanhang, sina vänner. Att hon har behövt mycket stöd och hjälp av vänner de senaste 15 åren är uppenbart när hon fortsätter att berätta om vad som hände Lennart den där dagen. Att Lennart hade drabbats av något allvarligt, det kunde alla förstå. Men ingen kunde ana på vilket oerhört omtumlande sätt Lennarts liv skulle förändras. Det blev flera veckor på sjukhuset där Lennart var okontaktbar och befann sig någonstans mittemellan sovande och vaken. Läkarna gjorde otaliga undersökningar och la fram flera teorier om vad Lennart hade drabbats av. För högt blodtryck i hjärnan kunde i alla fall konstateras. Och när Lennart till slut vaknade upp på sjukhuset så kände Gunnel att någonting var fel.
Det kändes som han inte var närvarande när vi pratade med honom. Först tittade han bara på oss där och han var väldigt inne i sig själv när han vaknade upp, och han hade inte blicken de första dagarna så.
Kan du beskriva den blicken?
Så, ja, men den var matt. Det var ingen gnista i den, eller vad ska jag säga. Den var matt och så innehållslös.
Mm. När förstod ni att han hade tappat minnet?
Ja, men det gjorde vi ganska snart. Men att det skulle vara en sån lång resa.
Mm. Så han vaknade upp och ni kunde konstatera att han mindes ingenting bakåt?
Nej. Han sa ju det då, för jag sa ju att jag var hans fru. Och då så sa han att jag vet inte vad det innebär, men jag känner ju att jag får lita på dig, för att annars skulle du inte vara här nästan varje dag.
Jag tänker, han kände inte igen dig, att du var hans fru.
Nej.
Men han kom ändå ihåg vad en fru är för något, eller?
Nej. Nej.
Kom du ihåg vad du tänkte då? Hur saker och ting skulle bli? Vad trodde du skulle vara det svåraste, eller de största hindren?
Nej, men jag visste ju inte om han skulle kunna komma hem överhuvudtaget. De första gångerna så fick han ju följa med mig hem i 10 minuter. Och då kunde han inte förstå att det var vårt hem. Och att människor kunde bo så. Och han kom inte ihåg någonting. Han kom ihåg det rummet han bodde på sjukhuset. De svåraste hindren var då dörrar. Han kunde inte förstå hur man öppnar en dörr. Och han lärde sig ju på nytt, alltså sjukhuset, att man gick ut genom en dörr där nere i entrén. Vi fick ta det väldigt, väldigt lugnt, liksom en sak i taget. Sen kunde man ta en promenad ner till IOGT, och då visste han att man kunde promenera en liten bit. Så vi fick ta en liten, liten bit i taget.
Försökte ni återskapa minnen?
Ja, i den mån det var nödvändigt. Vissa saker spelar ju ingen roll om man kommer ihåg. Men det som var nödvändigt, att kunna skriva sin namnteckning till exempel, ganska viktigt. Så det lärde vi, satt vi och skrev och skrev och skrev, och Lena fick skriva efter. Och sen så just det här att återskapa att det är jag som är hans fru, att Hanna är hans dotter. Och det var ju hon som fick honom till att skratta första gången, och hon som fick honom till att rita. För vi var så frustrerade att han inte kunde hålla en penna, han kunde inte som sagt skratta. Och då tog Hanna en penna i tripa, en blyertspenna, men pappa, det är ju bara att göra så här, och så ritar hon. Och på den vägen ner det, så börjar han sen lite smått.
Men jag skulle tänka så här. Jag bara undrar om ni tänkte så. Att han kommer inte ihåg vad som har hänt. Men om vi säger till honom vad som har hänt, då kommer han ihåg det. Då skulle jag vara någon sorts skola i...
Nej, men då säger han, ja, men jag får ju lita på dig, säger han, att det är så.
Precis. Och då skulle jag passa på att så här, skriva ner allt som har hänt i hans liv och be honom, eller och läsa upp det för honom, och tänka att han kommer ihåg det sen. Så att man kan återskapa honom.
Ja, vissa delar har du kunnat återskapa, men du kan ju aldrig återskapa liksom att vad han och Hanna gjorde när de var små, liksom.
Nej.
När inte jag var med eller så, utan det är ju bara fotografier när man har då.
Man kan ju aldrig få honom att liksom komma ihåg dofterna i skogen och det där svampstället och sådär. Men man kan ju få honom att veta om det.
Ja. Och sen så, och sen just det här med blåbär och svamp. Sen har han ju hittat nya ställen då istället. För då han har ju inte varit rädd av sig efteråt, liksom, att göra det och det.
Lennart minns ingenting av sitt liv innan 2007. Allt är raderat, borta, spårlöst försvunnet. I 15 år har Lennart, Gunnel och Hanna kämpat för att skapa ett någorlunda normalt liv åt Lennart och åt sig själva. Idag bor Lennart växelvis på ett boende och hemma. Jag tänker på det här med minnet, hur det funkar. Lennart och Gunnel har ett långt liv tillsammans, fullt av gemensamma minnen. Att dela minnen med någon kan vara en underbar känsla. När någon fyller i, kompletterar, förklarar och minns lite andra saker än du. Då blir minnen till ett kitt som håller ihop oss människor. Men att dela minnen med någon som inte minns är som att ha en kartong med foton i källarförrådet. Men källarförrådet är låst med dubbla hänglås och du har bara nyckeln till det ena. Så du kommer inte åt den där kartongen. Lennarts väg tillbaka har varit krokig och full av återvändsgränder. Med mycket möda har han lärt sig att skriva och läsa. Men det var de där katterna som väckte hans oanade talang.
Han började rita då på sjukhuset. Och det började med katter. Och det var på grund av dels så hade hans syskonbarn med sig en bild på en katt. Till sjukhuset som hon satte i ram på hans nattduksbord. Och sen så lånade han en kattbok i biblioteket på sjukhuset. Mm. Och därav så var det kattansikten han började med.
Är det någon som ligger där?
Ja, det kan hända att det finns någon katt. Men sen fortsatte han...
Kan vi kolla på dem?
Ja. Sen fortsatte han med och rita händelserna som hände på sjukhuset. Okay. Han ritade en hand, en dörrhandtag, för han kunde inte öppna en dörr. Han försökte lära sig genom tecknande hur man öppnar en dörr. Och var doktorn inne och hade huvudbry, då ritade han honom med händerna i huvudet.
Aha.
Här har vi en katt vars en råtta klipper pälsen på, hämnas på katten. Det är mycket humorteckningarna liksom. Och så råttorna sprang på golvet. Och det här vet jag inte vad han har fått ifrån.
Vad tror du att de här teckningarna betyder för Lennart?
Ja, men de betyder mycket. Jag ska se om jag hittar några exempel där han har ritat hur han upplevde det här på sjukhuset. Och de finns i något av blocken här. Här är lite där håret står åt bakåt.
Vem är det då?
Nej, de förstår inte Lennarts situation.
Nej.
Riktigt. Och här ritar han ju
stetoskop.
Ja.
Sjukhusmotiv.
Och här vet jag inte riktigt vad han tänker när inte...
Det är en människa som bär en annan människa.
Ja.
Visste du att han var så bra på att rita?
Nej.
Det var inte långt som han hade dolt.
Mm.
Det är en till teckning på ett par som håller om varandra.
Mm.
Är det han och du, tror du?
Ja, det kan ju vara så att han tänker sig det. Vi ser här.
Hur hittade ni glädje i tillvaron?
Ja, nej men det var...
Kunde ni ha kul åt hans minnesförlust?
Ja, det kunde vi. Och särskilt med... Jag kan berätta för när Hanna fick Lennart att skratta första gången. Och då kom jag inte ihåg, det var någon händelse som gjorde att Hanna putte på... Han satt på en rullator, tror jag, så... tog Hanna honom på axeln. Du är ju Pucko. Pucko? Heter jag Pucko? Nej, sa Hanna. Och då började han skratta. Då förstod han på något sätt att Pucko, det var något skojigt eller något man säger när man är mellan dotter och far när man gör något halvtokigt liksom. Det var så befriande det skrattet på något sätt att hon hade hittat sin pappa. Mm. Ska se.
Här är, kan det vara en killdelfin som jagar en tjejdelfin?
Det var ju så att det var en sjö nedanför sjukhuset där.
Uh-huh.
Så det, där fantiserar han ju vad som hände i sjön då.
Uh-huh. Okay. Det kom en annan personlighet. Han var såklart en annan på många sätt, eftersom han inte mindes någonting. Men fick han också andra karaktärsdrag?
Liksom, jag upplevde ju att det var en annan Lennart som vaknade upp, och han ville, han pratade mycket mer. Han var ju väldigt tystlåten som människa, och efter det här så pratade han väldigt mycket.
Aha.
Det var väl det som vi märkte ganska tydligt.
Okej, han hade färre ord, men de kom ut ur munnen snabbare.
Ja, exakt. Många fler ord.
Ja.
Och väldigt humoristiskt, väldigt rask i munnen och säga något humoristiskt tillbaka till någon som har, säger något lite, kanske inte vass, men lite sådär. Och då är han väldigt snabb på att ge tillbaka.
Aha.
Ja.
Okej. Okay. Så att, hade han mer plats i huvudet, tror du, för han skapade mer plats i huvudet för skämt då?
Ja, det tycker jag nog.
Ja.
Ja.
Jag blir lite imponerad av Gunnels goda humör. Trots det svåra och jobbiga så verkar hon och Lennart ha ett bra liv. Kanske ska jag inte oroa mig för mycket för den dagen då minnet eventuellt sviker mig. Tricket verkar vara att omge sig av omtänksamma människor som lever i nuet och aldrig ger upp om dina möjligheter och förmågor. Och är man lite osäker på hur man pratar om det här med kärlek, så kan man alltid rita.
Lite träningsredskap.
Ja. Det är många teckningar som innehåller två personer.
Mm.
Ett hjärta.
Mm.
Här på bilden så uppvaktar killen tjejen med blå klockor, ser det ut som.
Ja, men han, Lena var ju inte den killen som liksom uppvaktar så med saker. Se vad det står på baksidan.
Förälskelse.
Förälskelse.
Visste han vad förälskelse var, tror du? Eller försökte han...
Ja, han hade nog fått det förklarat för sig, så han ritade ner det som han hade fattat det som.
Mera blommor och blad.
Och det kan jag ju säga också. Jag tyckte det var väldigt svårt efter Lennarts minnesförlust då, att umgås med folk som umgicks i par. Till exempel åka med på församlingsläger med kyrkan där man åkte två och två. Det hade jag jätteont av i början. Men nu har jag ju accepterat det, och sen så har jag tyckt att nu tycker jag att det är skönt att göra saker själv. Men det tog ett tag innan jag kom dit än och accepterade det.
Jag tänker så här, när man förlorar en berättelse som man har tillsammans med en annan människa så långt under ett långt liv, då förlorar man ju också en del av sig själv, eller?
Ja, men samtidigt så kommer det fem nya delar igen. Och vi pratade lite om det här förut med äktenskap, att älska i nöd och lust. Och det var något som jag kände väldigt väl då, att här gäller det att gå vidare tillsammans. Det var många som föreslog mig att jag skulle lämna Lennart där, men det fanns inte på kartan för mig. Men jag har ju aldrig funderat på att det inte ska vara vi, utan det är ju fortfarande vi. Och det är väldigt spännande fortfarande.
Du har lyssnat på Känsligt läge. Jag heter Uje Brandelius och producent var Emmy Bergqvist. Programmet görs av Munk Studios. Tack för att ni lyssnade.